Den unge Rabbe Enkel heter det första av tre porträtt som ska presentera en av vår tids stora finlandssvenska diktare. Samtidigt firar vi i år Kvåsegos 25-årsjubileum. Den litterära tidskriften från modernismens friska och stormiga genombrottstider. I vilken den unge Rabbe Enkel formulerade sin generations estetiska målsättning både som essayist och diktare. Tidskriftens egentliga initiativtagare var Sid-Erik Tallqvist och det är oss en glädje att just han blir den som hyllar minnet av det kampglada 25-årsbarnet Kvåsego.
Kvåsego, tidskrift för ny generation för 25 år sedan. Man har bett mig ge ett slags radio in memoriam, väl närmast ett litet bidrag till litteraturhistorien. Eftersom Kvåsego var en litterär tidskrift och detta ska inleda ett föredrag eller en föredragsserie om Rabbe Enkel som otvivelaktigt redan från början har skrivit in sitt namn i den. Han är för övrigt inte den enda av de forna medarbetarna i Kvåsego som har gjort det. Tidskriften innehåller tidiga och tidigaste alster av sådana namn som Rabbe Enkel, Gunnar Björling, Elmer Diktonius, Henry Parland och av rikssvenskar Artur Lundqvist, Erik Asklund, Harry Martinsson. Hagar Olsson förstås och många andra här inte nämnde var också med på ett hörn. Att ha berett dessa tillfälle att i samlad trupp slå ett slag för ny generation i vår litteratur är Kvåsegos förtjänst. Det var detta slag för en ny födelse av dikten i opposition mot den närmast föregående generationens i vårt tycke otidsenliga, epigoniska och i former stelnade alstring som livade oss till gemensam aktion. Inte skriver vi för litteraturhistorien som flygande gäss och svala. Så angav Gunnar Björling sitt program och det passade nog ganska bra in på det övriga också. Här ska man inte dra den slutsatsen att vi var eniga i synnerligen mycket annat. Kvåsegoisterna var nog ett sällskap stridiga viljor med utpräglade individuella karaktärer, inriktningar och intressen. Jag har ett livligt minne av de ofta hetsiga, ofta nattliga diskussioner jag som utgivare fick föra med de tilltänkta medarbetarna för att övertala dem att lämna bidrag till det stora, hundrasidiga provnumret. Dessa diskussioner rörde sig om allt som hade samband med den nya tidskriften, från debatter om modernismens principer kontra den äldre diktens, till frågan om poesi eller prosa skulle överväga, hur mycket dikter fick tas med av Björling och Rabbe Enkel, hur mycket essäer av personer utanför den inre cirkeln och hur permen skulle se ut. Då jag inte själv skrev någonting i Kvåsego, redigeringen och propaganda för tidskriften upptog mig för mycket, måste jag kanske tala om varför jag åtog mig att starta tidskriften. Jag måste då säga att det framförallt var för att ge ut det diktare jag fram om andra beundrade, Gunnar Björling och Rabbe Enkel. Gunnar Björling hade den tiden svårigheter att huvudtaget få sina dikter publicerade. I honom såg jag ett filosofiskt diktargeni med idéer jag genom egna studier hade lärt mig att förstå och omfatta, och den form i vilken han uttryckte sig, som var ett rött kläde för många, fann jag ägnar att väcka sovande och chockera dem som behövde chockeras. Mer än andra fann jag Gunnar Björling lämplig att anföra striden mot filisterdöme och den äldre generationens litterära ideal och allt för stora makt. Idén att starta tidskriften var för övrigt ursprungligen hans. Han hade fått ge ut sina böcker på eget förlag då och fick det också senare. I Rabbe Enkel hade jag känna den borna poeten i sina dikter utan annan axe to grind, yxa att slipa, än skönheten och vårens friskhet. Att han utan vidare var med på saken och ville att lämna bidrag berodde inte bara på att han, som varje ung poet enligt Balzac, hade bara två önskningar, att bli berömd och att bli älskad, utan sannolikt också på att han hade fått en diktsamling refuserad och sitt uttrycksbehov stäckt. Också han. Dessutom visade det sig att han, den blida poeten, var stridbar som trots någon på prosa. Så snart Kvåsegård hade öppnat spaltutrymme för honom bidrog han, utom med dikter, med ett flertal skarpsinniga kritiska essäer och analyser, ofta med polemisk udd. Låt mig citera lite. När Rabbe Enkel på klar prosa lägger ut sin egen syn på diktens problem ger han samtidigt uttryck åt modernismens principer. Det konstnärliga ska framträda i det själsligt omsmälta innehållet, inte i detta löjliga vanedelirium att stampa fram metrar och rim. Det är nästan allt för tacksam uppgift att av den äldre dikten göra deklamationsnummer. Men språket sådant det ljuder för den inre hörseln, en tusenfaldigt känsligare seismograf för själsrörelserna än någonsin det uttalade ordet kan ge handen. Därför kan det leda till poesins fördjupning om den liksom de bildande konsterna, Rabbe var från början inte bara diktare utan också målare, får betraktas som en stum konst. Ett program djupt och radikalt så det förslår, men hör vidare. Man har stirrat sig blind på den yttre rent fonetiska skönheten. Språket hade blivit ett material som man strävade att slipa så mycket som möjligt. Formfulländningen var en påvisbar möjlighet. Det blev lätt att sönderstycka och analysera denna skönhet som bestod av felfri meter, rim, alliterationer etc. En förnyelse av dikten kan inte ske utan en förnyad uppfattning av språket som uttrycksmedel. Den yttre klangskönheten måste vika för en mera själslig skönhet. Icke det innehållsliga, ideella, utan att fasthålla och föreviga en själsrörelse. Det rör sig icke om en yttre form som blir meningslös så snart innehållet bortfaller, utan om ett innehåll som så sublimerat att det endast kan uttryckas i harmonier. Nutida dikt strävar att upplösa den yttre formen och sätta istället en inre byggd på poetiska symboler. Vi måste finna det suggestiva uttrycket därför, sammanhangslöst eller icke. Diktonius speciella form av opposition mot det gamla hade en viss engagerad vridning. Men som diktare hade han lika stränga principer som Rabbe, vilket gav honom en klassisk inriktning som skickade honom för Kvåsegård. Och som ursprunglig, naturligt överflödande språkbegåvning hade han inte sin like, och modernismen omfattade han och hörde därför självfallet med i Kvåsegårds inre krets. Han var för det mesta inte med om diskussionerna och symposierna i huvudstaden, utan höll sig på något av sina onnela på bondlande, skickade därifrån kraftord om den bramade tidskriften och vårligt mustiga dikter och prosa. Citat: i vivacissimo all rörligheten ligger fröet till all framtida konst. Kalla sig det tätnande polyrytmiska vibrationerna, hysteri, vansinne, vad ni vill. Liksom Rabbe sitt måleri hade diktonis vid sidan av dikten musiken. Elektriciteten är denna tids nyckel. Varför är också dyrken till denna tids konst? Se på taken, titta i luften. Tunna trådar, antenner, tentakler. Osynligt hoppar med djävulsk kraft genom rymden blir något på andra sidan. Även vi så även vårt. En del av sin sprängladdning hade Diktonius fått i Paris, där han, medan man ännu trodde att hans namn bara var en pseudonym för en genial galen penna, kort förut hade påträffats svältande av Olof Enkel och mig som en riktigt benämnd, presentabel och obrutet heroisk, fast en överraskande nog alls inte lång och mager gentleman. Så kom det sig att han blev introducerad i litterära societeten i Helsingfors och engagerad av Kvåsegård. Källskriven var också Hagar Olsson, som ärorik ultraveteran och förkämpe för modernismen sådan hon såg den. Med henne, delvis hemma hos henne, stod hetsiga diskussioner om vad Kvåsegård borde heta och vara. Hon var lite skeptisk mot ultras efterträdare till en början och sa det så utan att skreda orden. Ta inte för mycket poesi. Hon menar främst Björlings universalism i alla numren. Men hon blev i alla fall engagerad av Kvåse också hon och kämpade talangfullt och kampglad med. Bland poeterna måste jag nu nämna den i förtid bortgångna, då blodunga, men redan då en essä om sakernas uppror. Uppror låg i Kvåse och luften i slutet på det förhoppningsfulla 20-talet. Uppror mot allt dumt, falskt och stelnat. Lejonkron röjande Henry Parland. Hans styrka var i det lätta lekande greppet. Citat. Och allt fortfarande i vår tid kretsar tankarna ännu kring människan. Bara människan, människan, människan. Som katten kring het gröt tassade kring henne, slickade sig om nosen. Hur bra en människosjäl skulle smaka för deras hungriga käkar. Parentes, vilka sakernas? Är det då underligt att det är blinda för sakernas uppror, tingens protest mot den löjliga mänsklighetsattityd vi för ett par tusen år sedan intagit och i vilken vi insomnat? Det är inte rätt vi som har monopol på livet, men liksom den ptolemeiska åskådningen på Gud vet varför grunden hållit sig årtusenden igenom, har lögnen om människan som någonting absolut centralt i skapelsen bibehållits till våra dagar. Halsbrytande paradoxalt, bara lek, men liksom frågetecknen här ovan röjde misstanken att sammanhanget där gått förlorat genom att någonting uteslutits, uppträder i fortsättningen övertygelsen att en främmande hand har interpolerat djupt allvar i leken. Vårt faktiska värde ligger sist och slutligen utanför oss, i det liv vi omfattar. Henry Parland var god vän med Björling. Interpolatorn är inte att mista sig på. Många andra medarbetare i Kvåsego vore att nämna, bland dem även unga akademiker, sådana som numera chefen för fysiologiska avdelningen vid Karolinska institutet i Stockholm, professor Ragnar Granit och andra. Det var nämligen meningen att även vetenskap skulle med. Det skulle bli en regelbundet utkommande kulturell tidskrift efter de fyra provnumren som blev allt som kom ut. Men poesins musa var från början dominerande hos grundarna och som flygande gäst och svala. Därav blev intet, utom poesi och i minnet för den som var med, en god och glad tid med värdiga motståndare. Bortsett från Osores, Pereant, Filisteriet, mot vilket gudarna kämpar förgäves, och så förstås Kvåsego som lever.